Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Pepe!
Vad har du läst i veckan?
I veckan har jag lyssnat som en tok på Husdjuret av Camilla Grebe.
Och jag har läst och lyssnat på Den lilla bokhandeln runt hörnet. Och det är ju ingen slump att vi har lyssnat och läst just de här böckerna, för de är ju både nominerade till årets bok i år.
Exakt, de är ju 2 av 12 böcker som en jury har tagit fram, och av de här 12 så ska alltså läsarna rösta fram sin favorit. Årets bok är ju lite som, vad ska man säga, motvikt till Augustpriset, eller som en August. Jag vet inte, det är så fint så jag inte ens vet hur man uttalar det. Men,
Frågar du mig hur man ska uttala någonting? Nobel på finlandssvenska, Augustpriset.
Och nu har vi ju snart inget Nobelpris längre, så att, hur som helst, det här ska i alla fall vara läsarnas pris då, och vi vill att ni alla går in och röstar på aretsbok.se. Ni kan kolla vilka som är nominerade och rösta på er favorit.
Och man kan faktiskt rösta en gång varje dag fram till den 26 augusti. Så man har verkligen en stor favorit som måste vinna. Så då är det bara att surfa in varje dag och ge en röst i just den boken man älskar.
Och sen kommer vinnaren avslöjas och belönas på bokmässan nu i september.
Så tusen tack Bonniers bokklubbar och Årets bok som är vår samarbetspartner nu den här våren. Okej, men kan vi börja med den bok jag har läst? Den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan heter hon.
Den gulligaste titel som en roman skulle kunna ha, nästan.
Vet du, så roligt att du säger så, för att den första meningen jag har skrivit om den här boken när jag gjort anteckningar är gullig historia.
Ja. Det vore väldigt roligt om Den lilla bokhandeln runt hörnet var så här en sadomasochistisk essä.
Eller du vet, den är den här Lars von Trier-filmen som man visar kan, och folk bara steg upp och gick ut.
Ja, de bara, enough with the bokhandel, jag klarar inte det här längre.
Det här är för mycket gore. Det är liksom, de mördar barn i den här boken, det är inte okej. Nej. Det kan jag säga att den andra meningen jag har skrivit och gjort anteckningar kring den här boken är att man känner sig trygg. Så att det gör man verkligen i den här boken. Man känner att det kommer att hända grejer, men Jenny Colgan kommer att lotsa en genom historien utan att man behöver vara orolig för att det ska hända något riktigt hemskt. Och om det händer något hemskt så kommer det att sluta bra i alla fall.
Hela titeln ger en sån här terapikänsla som är så här, du vet, en varm kopp te eller en rostad smör. Vissa såna här meningar känns så här, en skön ylletröja. Nej, okej, kliig lätt. Okej, det var skitdåligt. Du fattar vad jag menar.
Kashmir, du tänker på kashmir.
Ja, men någonting så här, krypa ner i sängen. Det finns ju vissa fraser som känns så här, när man tycker lite synd om sig själv och bara vill ha tröst och någonting. Ja, nej, vi går till den lilla bokhandeln runt hörnet och kryper ner i en fåtölj och tar en varm kopp te. Ja, så, och i överkant kan det ju bli lite kräksframkallande om det gullas läs för mycket, eller? Är det jag som är cynisk och bitter som vanligt?
Ja, det är du som vanligt, Karin.
Ja,
men hör du,
jag tar den rollen.
Förra veckan talade vi ju supermycket om Feel Good, och varken du eller jag är ju stora fans av det. Och när jag var ute och sprang med den här som ljudbok i öronen tänkte jag på en sak. Och det är att, tänk om vi är de där personerna som säger att jag var en pojkflicka när jag var liten, för att man alltså nedvärderade kvinnliga. Och Feel Good är ju traditionellt kvinnlig litteratur, och det är på något sätt vår kultur som är kvinnohatande har lärt oss att hata Feel Good. Förstår
just
du vad jag menar?
Att om man är lite cynisk och lite sådär som jag var nyss, så blir det lite så här härskarteknik gentemot de töntar som tycker att det här är jäkligt trevligt och mysigt. Jag vill fatta precis. Och det är ju inte, inte särskilt charmigt. Så vill jag inte vara.
Nej, men inte heller.
Nej, vad bra att du synar oss
ransaka
här faktiskt.
Ja. Och så tänkte jag mycket på det också, att man måste läsa boken inom sin egen genre. Man måste liksom, jag har sagt det här 100 gånger förut, men man kan liksom inte glida in i en deckare och hoppas på feel good, eller i en biografi och hoppas på fantasy liksom. Förutom om det är liksom Tolkien då. Men så jag försökte verkligen läsa den här med öppet sinne och vara fördomsfri. Och det hjälpte faktiskt, för jag tyckte... Alltså jag fattar varför den är nominerad till årets bok. För det är en fin liten historia om en bibliotekarie, en ung kvinna som jobbar nere i Birmingham, tror jag det är. Jobbar på ett bibliotek som ska stänga, för det ska bli ett mediatek istället. Allt ska moderniseras, allt ska bli datoriserat och digitaliserat. Nästan alla som jobbar på det biblioteket kommer att få sparken. Och då väljer hon att istället för att antingen få sparken eller att skolas in till någon slags social media community manager, som jag är på den här podden, så väljer hon att säga upp sig och starta en bokhandel på jul. Och hon åker upp till Skottland och gör det här.
Vänta här nu, på H-J-U-L. Inte ja, under alltså inte högtiden där vissa människor tror att Guds son föddes igen. Ja,
i Betlehem.
Ja.
Nej. Stängde en liten bibeltrivia här i Betlehem. Nej, alltså på jul, alltså på fyra jul, i en skåpbil. Och och så då åker hon upp i Skottland, och så får hon uppleva den här, och det är liksom en sorts livskris för henne, såklart, för hon har förlorat arbete, hon måste börja på något nytt, hon är också singel, hon tycker kanske inte att det är världens bästa grej att vara singel.
Ja, men nu fattar jag varför du sa nere i Birmingham, för att hon åker upp till Skottland, okej. Okay. Så hon
exakt
är typ i mitten av England, och sen ska hon dra norrut. Ja, till.
Och då är liksom alla som hon träffar i norr är sådär som när hjältinnor i också, jag tänker på Martina Hags hjältinna som Martina Hag i vad fan heter den där superbra boken hon skrev om,
den här, och på jobbet går älskad och omtyckt och älskad av alla, eller? Nej.
Ja. Nej, utan den här senaste som var jättebra.
Jaha, det är något som inte stämmer. Jaha.
Det är något som inte stämmer. När hon åker upp till Lappland och Norrland, vart hon åker, och så är alla så där buttra och tysta. Just så är det. De alla i Skottland. Och jag tycker att det här är ganska... Och jag tycker att det finns många historier där hjältinnan åker upp till norr, oberoende av landet, och så är alla buttra och
träffar,
tysta. Men väldigt...
män, så innanför denna tvära attityd klappar alltid ett varmt hjärta.
Exakt. Och hon kan upp och försöka etablera sig där, träffa män som hon blivit så förälskad i. En man, är det den mannen hon kommer att fortsätta historien med? Spännande. Det är en mysig historia, måste jag säga. Och det måste man ge ett stort plus för feel good-genren, för de är ofta ganska roliga också. Alltså jag tycker att Jenny Colgan som skriver den här, vid flera tillfällen har jag dragit på munnen. Det är liksom lite fnissroligt.
Ja, och jag sa ju redan i förra podden att min man och flera andra som jag känner älskar den här boken. Och det är verkligen inte så här, vad ska man säga, sentimentala typer, någon av dem. Så att rent statistiskt så funkar inte min bild av att det är liksom övergulligt och det är bara så här folk som söker lite, älskar det här liksom ombonade myset.
Jag tänkte jättemycket på att du sa att Peter hade gråtit när han läste den, och jag kanske är iskall som människa, men jag kom aldrig ens nära tårar. Men det ser kanske mer om mig än om din godhjärtade man.
Nej, men jag tror
din empatiska man.
Men det också beror på hur man väljer att ta sig an en någonting liksom i det tillstånd man befinner sig i. Förstår du? Jag kan ju i vissa tillstånd börja gråta över någon sån här försäkringsreklamfilm. När det är så här, vi tänker oss själva när vi var barn och sen samma situation om 10 år. Och så är det någon sån här farfar som är ute och cyklar med sin lilla son och så ska de fiska. Du vet, jag bara...
Kunde börja jag gråta.
Ja, men det är ju lite sådär. Men en grej som jag undrar är, så vi rikssvenskar tycker ju att ni finnar är, liksom finländare är ju de här lite hårda, karga, sammanbitna machotyperna, både kvinnor och män, om du förstår vad jag menar. Vilka tycker ni är liksom motsvarigheten till skottarna? Var ligger liksom Skottland i Finland eller...
Ja, men det är ju, alltså för det första är antingen Lappland. Alltså ju längre norrut man kommer, desto hårdare är de. Men ingen är väl lika hård som ryssarna. Alltså, ryssarna måste ju liksom vara nå kulmen i den här pyramiden av hårda personer. Men vem är mjukaste då?
Men är det inte så att ryssar också är så sjukt sentimentala och börjar lipa liksom så fort någon spelar lite dragspel? Men det kanske är för att enligt schablonen är de aspackade då hela tiden.
Så glad att du sa det och inte jag.
Nej, men de mjukaste, nu kör vi ju fördomsbonanza här så att jag bara viftar med den vita flaggan här innan. Men jag tänker på så här, hinduer som är... Du vet, sådär, buddhistiska munkar, är det det mjukaste? Liksom såhär, jag blir aldrig, eller det kanske inte heller riktigt stämmer.
Nej, jag tänkte säga buddhister, men det var inte en buddhistisk sekt som spred ut den där saringasen i Tokyos tunnelbana för 20 år sedan. Så man kan inte lita på någon här i världen.
Vi borde skicka ett provexemplar av en. Det här, jag måste också säga att årets bok, juryn är ju otroligt duktiga, måste jag säga, på att välja ut böcker med en väldigt hög språkkvalitet rakt igenom. Alla böcker jag har läst, jag har läst ett gäng nu i det här laget och lyssnat på den här nomineringslistan, är ju så välskrivna, så... Bara det kan ju göra att man som läsare uppskattar en genre som man kanske inte vanligtvis skulle liksom dyka rakt på. Sådär.
Det är ett bra sätt att om man vill gå utanför sin comfort zone i läsning och om man vill testa en ny genre som man känner sig osäker på, då kan man ju börja med att välja en av årets bokböcker, för den håller ju ändå en ganska hög standard. Hör du, jag vill säga en sak om den som jag inte gillar med den här lilla bokhandeln. Och det är världens, jag fattar att det är världens petitess, men det finns ett ställe där det står så här: hon köpte skrivdon som andra kvinnor köpte läppstift. Och när man, och det, jag fattar att jag liksom, det här är kanske, ja men jag är kanske för petig nu, men sånt stör mig otroligt mycket att vara, jag är inte som andra kvinnor. Jag är lite finare eller smartare eller mer som killarna eller intellektuellare.
Kom du ihåg liksom, den där filmen Amelie från Montmartre?
Ja,
Pixie Dream Girl-klyschan. Ja, hon bara, nej, för jag har vippiga kjolar i glada färger och tar intressanta bilder liksom med hög upplösning på typ såpbubblor och sitter och drömmer och jag är så himla konstnärlig. Och, alltså, jag stör mig så mycket på den där klyschan och det tror jag har att göra med mina egna komplex, därför att det är som att flera av mina bästa väninnor när jag var tonåring och ung vuxen, de var såna här liksom lite mystiska konstnärliga flickor och jag framstod alltid som väsen och jag framstod alltid som den här burdusa liksom typ vulgo typen typ bredvid, så kände jag mig som i alla fall, för att jag har aldrig riktigt fixat det här unicorn-grejen liksom.
Nej, men det fattar jag också, men jag tycker, men det här att man behöver inte vara en, att liksom att det finns någonting, jag tror det är patriarkatets påhitt att man på något ska särskilja sig från de andra kvinnorna, att man liksom lite, om man är lite annorlunda, då hör man inte i det lågstatusgruppen kvinnor,
utan
man är lite
heller,
finare än dem.
Ja, men man är inte heller något hot, för att man är liksom inte en människa, utan mer som ett, som du säger, som ett väsen, som en ängel eller en liksom, jag vet inte, som att en kvinna spelar en roll, inte en en människa av kött och blod som typ har mens eller är tråkig ibland eller blir förkyld, du vet, utan bara så här, jag springer omkring här i mina ballerinaskor och solstrålarna liksom leker i mitt tjocka hår, du vet.
Ja.
Men du, okej, jag köper att feel good kanske inte är din kopp te så, men om det nu hade varit så att du fick välja mellan en rad feel good titlar, hade det här varit en av dem du hade rekommenderat till en kompis?
Ja, det hade det nog. Ja, men jag tror det. Det hade den. Ja, jag tänker så att den här boken ska jag rekommendera åt en kompis som kanske finner sig på en mörk plats och vill fly fly verkligheten lite och bara leva i en värld där allt är ganska gulligt. Och där man känner speciellt den här trygghetsfaktorn tycker jag är viktig. Man känner att det må hända grejer i den här historien, men det kommer att sluta bra. De kommer att ta den här skutan i hamn och jag behöver inte oroa mig för det.
Och själva intrigen då, själva storyn, är det... Hur bedömer du den? Vi har ju inte hört något av det. Jag vet bara att det är en bokhandel i Skottland. Men jag vet
det är en bokhandel på jul och ska hon överta alla de här skottarna att verkligen börja köpa och läsa böcker. Och så spelar tåg också en stor roll här. Men jag är så rädd för att säga någonting, för jag vill inte spoila den. Jag tycker att den här är speciellt den här en sån bok där det själva intrigen är...
Så, ja, men man så läsa den för bussar och tåg, så om man gillar kollektivtrafik så... Jo, men jag har ju då lyssnat på Husdjuret. Jag vill bara höra dig säga det.
Husdjuret. Precis. Får jag säga en sak förresten? Mm. Jag läste en kompis som var i Stockholm och sa att hon har sån ångest över siffran 7. Så fort hon sätter sig i en taxi, ska åka någonstans eller beskriva en adress med siffran 20 eller säga ett telefonnummer, så fattar inte svenskarna. Så hon sa att, och så var det en annan kompis som finlandssvensk som också bor i Stockholm och sa att hon har bott i Stockholm nu 10 år, men hon bor på en adress med en 20 i, men hon började taxin stanna. Nej, men hon sa att hon stannar på 5:an för hon orkar och går istället för att försöka få folk att förstå siffran 7.
Jag har ju lärt mig det här sättet som ni säger siffran 7 nu då.
7.
Så att jag förstår. Det är liksom ett U, det är liksom ett bonigare U kan man säga.
Ursäkta? Inte för att det är fel på att vara bonim.
Nej, jag menar att det är vi som har det rikssvensktalande.
7.
Liksom, nej, det är inte ett Y, det är ett U.
7. Sju.
Ja, du ser. Ja, nu lät det så här, riktig värmlänning. Ja. Vi lämnar det och jag tycker i alla fall att det är väldigt vackert hur ni uttalar U.
Tack.
Och djuret och sju, jag kan inte ens säga det. Men Camilla Grebe är ju en nyupptäckt författare för mig. Hon är ju inte alls ny på... det slitna ordet deckarhimlen, men hon är ny för mig och kanske för att jag inte läser så mycket deckare, men jag är väldigt glad över att jag fick chans att läsa den här. Jag var ju lite skeptisk där, jag vet att jag sa i förra podden att den här huvudpersonen som är en kvinnlig polis, som heter Malin, och precis som många andra kvinnliga poliser, huvudpersoner i såna här krimhistorier, så är hon ju smart och ganska hård och liksom tuff och no nonsense på något sätt, osentimental och jättesnabb i huvudet och fysiskt snabb och så vidare. Men sen så har hon då en väldigt inskränkt syn på de människor som befinner sig i det flyktingläger som myndigheterna har byggt i den här orten som heter Ormberg. Det är en fiktiv, det är en håla i, herregud, nu pinsamt nog så kommer jag inte, i Sörmland tror jag.
Ja.
Någonstans söderut. ursäkta min Stockholms snobbism här.
Men för en finlandssvensk så kunde du ha sagt vad som helst.
Okej, ute i spenaten i alla fall. Där inte finns, det är ett nedlagt bruk. Det är mycket hög arbetslöshet. Det är någon annan nedlagd fabrik eller manufakturen av slag. Folk är deppiga, alkade, alla känner alla. Det är pyttelitet och så vidare. enligt den här Malin då, för hon avskyr Ormberg, hon har vuxit upp i Ormberg och sen av en händelse som blev ju förstås väldigt behändig i en kriminalroman, så får hon också tilldelat sig en utredning, en brottsutredning i sin barndomsort, så att hon har fått åka, hon är stationerad i Katrineholm som är en sån mellanstor ort då i närheten, och hon får åka till det här lilla Ormberg och då bo hos sin mamma igen som vuxen och konfronteras med en massa barndomsminnen och så. Och så hela tiden så återkommer hon till så här, ja, för att en god del av invånarna i Ormberg är verkligen tydligt rasistiskt inställda, så att säga, fientligt inställda mot flyktingarna i flyktingförläggningen, och så får de andra poliserna säger att ja, men det här är, herregud, hur funkar folk på det här stället? Det är ju fruktansvärt hur de behandlar de här stackars människorna som har flytt från kriget. Och då så försvarar Malin de här ortsborna och säger, men ni fattar ju inte. Vadå, ska man släppa ut 100 afghaner i skogen här? Och vi har minsann inte fått någon hjälp. Ja, men lite så. Vi har minsann inte fått någon hjälp från myndigheterna. Och här har, antingen så säger hon så, kanske inte lika grovt, men så får man följa hennes, så att säga, stream of consciousness när hon tänker så. Och när jag började, jag blev så chockad. Jag blev så där, va? Men vad fan, jag gillade ju Malin. Vad är det här? Ja. Så här, vem är hon egentligen? Och så visade det sig att Camilla Grebe har, och det finns faktiskt ett efterord av författaren, där hon förklarar hela det här bygget på ett sätt som är jättespännande. Hon har liksom ett tydligt politiskt syfte med den här romanen. Och jag tycker att det framgår väldigt
men
bra.
Men du får berätta det, nu vill jag. Krystad.
Nej, men det kan jag inte, för då blir det ju inget kul. Men,
nej!
Men det är väldigt skickligt gjort. Jag tycker faktiskt att hon lyckas. Och det är intressant att i en sån här bred genre, så att säga, som är kriminalroman, och med, det är ju absolut inte några nya inslag. Det finns ju 100 romaner som har skrivits förut med någon polis som är huvudperson med en liten håla och lite löst folk och något mord eller flera mord som händer. Och det är ju så behändigt att ha allting på en liten ort, för då kan läsaren hitta själv liksom i huvudet när de åker fram och tillbaka. Och det, oj, där råkade den personen vara.
Ja, precis. Ja,
det är svårare att lyckas med det i en större miljö, så att säga. Men
fan, nu måste jag läsa den.
Men jag tycker att hon gör det på ett nytt sätt. Ja, jag tror att det är skickligt att göra allt det här på ett nytt sätt och faktiskt lämna. Men för ofta i såna här underhållningsromaner, som man nog får säga att både feelgood och liksom romaner med en tight intrig och en mordgåt och så vidare. Det är ju inte alltid som man lägger dem ifrån sig och bara oj, just fasen, så här är det. Ja. Alltså att man drabbas av någon slags sån insikt vad gäller livet, tycker jag. Men, för det är inte deras syfte. Deras syfte är liksom att skrämma, hitta en anspänning, hitta igenkänning, men kanske inte så här stora tankar om liv och död och existens och rasfrågan och vad är en identitet och vem är, du vet, sånt där.
Ja.
Gud, vad jag känner att jag svamlar. Förlåt.
Inte alls. Det är inte alls.
Jag lyckas faktiskt låta både pretto och banal samtidigt. Grattis till mig.
Nej. Det är så spännande, du sa att det var liksom ett politiskt val. För jag vet att du oroar dig länge. Du talar liksom både i podden och med mig om hur du tyckte, hur obehagligt du tyckte det var med liksom den här huvudpersonens smyg rasistiska, eller ska jag säga åtminstone fördomsfulla åsikter.
Ja, väldigt fördomsfulla. Alla har fördomar i den här boken också, får man säga. Så hon är inte ensam om det. Eller de flesta i alla fall.
Ja, men det har väl vi all. Det är liksom, som säger, den människa säger den inte har några fördomar och ljugar. Jag menar, vi går ju alla, det är omöjligt att gå omkring och vara öppen hela tiden. Det skulle vara omöjligt att orientera sig i världen utan fördomar, om man skulle vara tvungen att ta in allt som ett blankt papper varje dag. Och du säger inte att det är en bra sak, men jag tror att liksom, överhuvudtaget för att kunna leva så måste man åtminstone tro att saker och ting fungerar på ett visst sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du sa att din syrra hade frågat som vi har läst Anne Heberleins senaste bok. Och det har vi ju inte, men både du och jag läste en recension på den häromdagen. Och,
ja, kan du dra recensionen lite och vad boken handlar om och så vidare?
Ja, men det är liksom jättespännande, för det är liksom nudda lite vid det som du snackade om, just att det är en person som flyttar från en större stad, i och för sig från London nu, men till en mindre stad då för att ta hand om sin mamma som ligger på dödsbädden. Och i den här lilla, och det är alltså en liten ort där hon själv har vuxit upp, och i den här orten där finns det folk som är sverigedemokrater och moderater, och så finns det också extrem vänster i den här boken, mest är de i Malmö, men de liksom figurerar där också. Och hon skriver att de här sverigedemokraterna och moderaterna, det är liksom riktigt hederligt folk. Liksom med fötterna på jorden och vill bara jobba och göra det bästa av Sverige. Medan de här extremvänstern är våldsam och plundrar och typ kastar molotov cocktails. Det där hittar jag på. Men alltså, i alla fall våldsamma. Och så skriver det som är superintressant i den här recensionen. Förlåt att det blir så här trasiga telefonen nu när jag recenserar jag pratar med recension. Men jag tycker det är så intressant. Hon skriver så här. Att Anne Heberlein är noga med att skriva ut allt i sin roman. Allt kommer nog att bli bra. Tankar, repliker, bakgrund, handlingar. Ingenting gestaltas. Ingenting lämnas åt läsaren att själv fylla i. Allt är öppet. Allt är i öppen dag. Den som har läst lika många hjärtebiblioteksromaner som jag gjorde i 11-12 års åldern förstår genast att det som börjar med en nedsmutsad kappa slutar med bröllop. Och så skriver hon så här. Det tog mig några sidor av stigande förundran innan jag insåg att stilen och intrigen är ett medvetet politiskt val. Den ska fånga de läsare som normalt inte läser. Den ska gå hem i stugorna med hjälp av förljugen litteratur, tonårens kärleksromaner och en förljugen verklighetsbild där det goda kommer från höger och det onda från vänster. Byn är en sinnebild för det Sverige som känner sig förbisett av storstadsbor i allmänhet och politiker i synnerhet.
Menar hon så. Alltså att Heberlein har en politisk agenda och försöker få oss alla att hata vänstern och bli liksom smygrasister? På riktigt?
Det är ju något oerhört. Ja, men det skriver hon. Ja, och jag kan tänka att om man själv verkar lite mer lagd åt vänster blir man ju superupprörd. Men
eftersom du är extremhöger så bryr du
dig. Jag tycker det var bra att någon äntligen berättar hur
äntligen
saker
säger. Någon får ju säga det i det här jävla landet.
Exakt, men det får man väl ändå inte säga längre. Nej, men tvärtom tycker jag att det är ganska, alltså jag blir så fascinerad av det här. För som du sa, tänker jag att kanske alla romaner har någon slags politiskt budskap. Alltså man går ju in i en ny värld i en roman och på något sätt lär sig om hur någon annan lever. Och då kan man ju antingen välja att göra det, att liksom bara få bekräftat sin egen världsuppfattning, eller på något sätt försöka leva i en annan värld, vare sig det är fantasy eller science fiction eller liksom historisk eller någon annan. Och då tänker jag att om det här boken faktiskt är riktad till människor som vanligtvis inte är bokslukare precis, så är det kanske ett ganska smart politiskt sätt att förklara för dem hur världen ligger till. Det är liksom att smyga in liksom en bekräftelse på det goda och det onda.
Måste, det där det, är så himla intressant resonemang, och särskilt det här nyckelordet förklaring som du använder, för det är nog otroligt svårt att en roman, oavsett genre eller vad man vill med roman, det blir någon slags förklaring av författarens egen världsbild på något sätt, därför att det är ju bara de verktygen som hen har i sin verktygslåda. Det är de observationer som vi har samlat in under vår livstid. Så här är en afghan, så här är en människa från Sörmland, så här en kvinna, så här en man, så här är jag, om det är en självbiografi. Eller om det är den här, en roman med stora stråk av självbiografi, grafiskt material. Jag tänkte på Kjell Westö, Den svava gula himlen, som ju också är nominerad. Den är ju också väldigt stark. Om man nu tänker att författarjaget i boken är Kjell Westö själv, den är ju väldigt självförhärligande på något sätt också. En förklaring. Därför är jag så här. Men verkligheten kan ju vara en helt annan. Vi en författare är ju en människa som har haft lika mycket skygglappar som alla vi andra, så att säga. När man tittar på sin egen verklighet.
Men jag tycker att det nästan är ett sånt snick. Alltså, såklart har Ann Hebel en rätt att skriva vad hon vill och ge ut det i könlitterär form. Men om det verkligen är en politisk handling eller en politisk aktion, ni har väl dessutom riksdagsval ganska snart i Sverige, så är det ett... Alltså det är ju kanske till och med ett genialiskt sätt att nå ut till folk och liksom påverka dem politiskt utan att de fattar att de påverkas politiskt. Utan att de få bekräfta sig sina tankar kring hur världen ser ut.
Om den här boken hade skrivits av någon pensionerad sverigedemokrat eller någon som inte är känd eller som inte ändå har en plats i den akademiska världen eller medievärlden som man hävdar. Tror du att den hade recenserats i DN?
Nej, bra. Nej, det tror jag verkligen inte. Superintressant. Nej, det hade den säkert inte.
För att Inger Elam heter hon så, va? Som har skrivit. Ja. Verkar ju tycka att det här är liksom rasistisk rappakalja ungefär. Ja. Då lägger man ju ofta boken åt sidan.
Ja, verkligen.
Eller man bryr sig inte ens om. Men den har kommit, den kom ut på Mondial förlag som jag har gett ut... Män visar kuken för mig och den här boken om Kaj Linna och så vidare. Stämmer det? Ja. Vad ska man säga? Det är ju intressant bara det, tycker jag.
Ja, men kanske jag tänker så här.
Det är ju ganska väsensskilt från en bok om dick pics.
Ja, verkligen.
Eller en bok om en då frikänd för detta dömd mördare. Så.
De vill tydligen ha bredd i sin utgivning. Och kanske de bara tänker rent sådär kommersiellt.
Kanske provokation i sin utgivning.
Ja, verkligen. Men fan, det måste vara otroligt svårt. Det ska inte sant att alla med förläggare också, hur man resonerar kring någonting. Men jag menar, i motsats, vissa förlag har ju till exempel tagit bort Katarina Janouch. Var det så att lilla, alltså piratförlaget tog bort hennes? Ja. Inte, nej, för hennes barnböcker kom ut på något annat förlag. Nu ska jag inte, Wallström Winstrand kanske, nu kommer jag faktiskt
inte
ihåg exakt
Ingrid-böckerna, ja, jag minns inte heller,
men det förlaget fortsatte ge ut dem, men däremot tog ju henne, däremot fick hon, om jag förstod det här rätt, tycker vi talade om det på den tidigare också, fick hon sparken från eller hon, eller piratförlaget ville inte längre ge ut hennes böcker
efter hennes rasistiska uttalanden i olika krönikor, va?
Ja, men precis,
i sociala medier,
ja, så har hon väl en egen webbsida eller en webbtidning, vad man ska kalla det, där hon har väldigt ja, men så här, extremhögare kanske ett för starkt ord, men där hon verkligen flörtar med liksom sverigedemokratiska åsikter. I alla fall tycker jag det är intressant att vissa förlag då tar till sig de här författarna, nu är de inte samma person såklart, medan andra väljer att liksom på något sätt inte vilja ha någonting med dem att göra.
Ja, jag skulle i alla fall föreslå att du som lyssnare heller väljer det här husdjuret av Camilla Greve, om du vill ha en roman med ett politiskt budskap. Jag blev inte jättesugen på Ann Hebel när jag läste den recensionen, för att säga.
Nej, men, vet du vad, jag tänkte också att borde vi läsa den och recensera den, men jag kände att måste jag det? Jag har faktiskt ingen lust heller att läsa den. Jag vill inte utvidga min medvetenhet åt det hållet.
Men du, om jag bara får nämna några grejer till om husdjuret. Camilla Greve använder en ung, väldigt ung människa, en 15-årig pojke som en av huvudpersonerna som vi, i vars huvud vi får komma in, så att säga. Och hans språk, han heter Jake och är 14-15, och hans språk är så här, nu när mobilen är fackad så blir det så skevt och sådär. Omväxlande så, och så omväxlande, luften kändes mättad av, alltså på ett sätt som kanske inte en 15-åring skulle uttrycka sig. Det där tror jag är rätt svårt, för att hur gör man, för jag noterade då att okej, jag tycker att det här är lite för ojämnt, att Jakes röst liksom, den måste vara tonårig, ja, men på det där sättet som
konsekvent,
någon som,
liksom.
Ja, någon som Mats Strandberg gör så himla bra, liksom, att de viker aldrig från sin tonårs stil. Men samtidigt så är det ju svårt då, om det är Jake, vi är i Jakes huvud, han går in i säg en källare där det kan ha hänt något läskigt, och så ska han beskriva det då. Hur gör vi det med en 15-årings vokabulär utan att det blir platt och klyschigt och så? Det där är ju svårt. Jag tycker att Mats Strandberg gör det väldigt bra. Till och med hans barnböcker som det här med jag är ett monster och vad de heter.
Älskar dem! Monster på cirkusen till exempel. Ja. Åh, vad den var bra!
I natten håller min 7-åring på och läser nu. Ja. Och det är klart att ibland så kanske det blir lite för svåra ord, men det på något sätt får vara värt det. Ja, det var det ena. I övrigt ett jättebra språk då, som de andra nominerade böckerna i årets bok. Och det jag tycker är kul, extra kul också med även Husdjuret, är att den gör sig oerhört bra som ljudbok. Även denna faktiskt. Jag har börjat lyssna på Mikael Niemis Koka björn. Jag tycker inte att den gör så bra som ljudbok. Så att jag vill bara slänga in det så att ni inte tycker att...
Säga, du tycker inte att den gör så bra som bok?
Nej, men... Det vet jag inte än. Jag ska börja läsa den faktiskt. Men jag stör mig som fast. Jag tycker det låter väldigt frätt då när den är inläst. Och kanske lite uppläsare. Men det är skådespelaren Katarina Evelöv. Jag blandar alltid ihop henne och den här för den här elitlöparen Malin Evelöv, men det är Katarina Evelöv som läser, och hon spelar faktiskt rollerna mycket, mycket mer än vad många ljudboksuppläsare gör. Och först så tänkte jag, åh nej, det här kommer bli urjobbigt. Jag brukar tycka att det är så jobbigt när ljudboksuppläsare går i roll, så att säga. Men i det här fallet så tycker jag att hon gör det riktigt bra, och mycket för att det är så många röster och det är så många personers perspektiv, så att vi hoppar mellan olika personers huvuden, och då blir det jättesvårt också att hänga med i dialogen om hon inte byter roll. Vem sa det? Sa han det? Sa hon det? Sa den?
Exakt samma sak sa Magnus när han lyssnade på Homegoing med Jag Yasi, som vi också talade om för några veckor sedan här på
podden. Ja, just det, som du älskar. Också att
jag älskar den så mycket, så otroligt bra. Och han sa att det var, han var också, först tyckte han också det var lite störande att det var så många, att det började så teatraliskt, men så att det funkar otroligt bra just för att det var så många olika personer, och speciellt många av dem som hade afrikanska namn som man kanske inte hör varje dag, som var liksom svårt att hålla reda på vem som nu var vem egentligen, och det funkade jättebra med olika röster, olika rollfigurer väldigt tydligt.
Den andra grejen som jag tycker är jäkligt cool också med den här boken är att den är som en följe. Den är skriven som om det är en följetong, det vill säga att varje kapitel är en cliffhanger. Och så, det är ju ett väldigt vanligt grepp. Det är lite så, det var ju nästan så i den här 1793 av Niklas Natt och Dag också. Men det här är så extremt. Så att det går inte att inte fortsätta lyssna på nästa kapitel, vilket då blir alltid ett perspektivskifte. Att du vet, så här, Jake,
vet.
Bla 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 bla. Men så var det inte. Punkt.
Oh, liksom. Alltså,
och så bara, Malin. Och man bara, fan, jag måste lyssna igenom Malin så jag hörde vad som hände med Jake. Ja. Du vet.
Det är ju otroligt bra spelat om man är lite lästrött och liksom inte riktigt orkat att ta med en bok. Då är det ju exakt den sortens böcker man ska lyssna eller läsa. Sådana som, där historien drivs framåt med sån fart att man bara måste ta ett kapitel till. Det är en jättefin kommentar på vårt Instagram-konto som för övrigt heter Mellanraderna-podden, och ni får väldigt gärna följa oss där. Så skriver Karin Sundin: vill bara säga att jag gillar er podd så mycket. Magisk kombo i röster och personligheter. Jag läser inte så mycket, det ofta inte känner mig dragen alls till mycket könlitteratur som diskuteras och är storsäljare, speciellt bland kvinnor. Men det böcker nitar upp, speciellt mycket svärta och livets krångligheter. Nu blir jag skitsugen på den jag talar om. Tack, nu läser jag igen, hjärta. Tusen tack, Karin. Vilken otroligt fin kommentar. Alltså, tack, det gjorde mig jätteglad.
Och det är också roligt att eftersom vi faktiskt har vågat prata rätt mycket om feel-bad-böcker, höll jag på att säga. Nej, men, böcker som också är rätt tuffa och jobbiga att läsa. Att ändå ni som lyssnar tycker att, det är, att ni blir lockade att läsa. För att det, jag vill inte att vi hamnar i det här, åh, det var så hemskt och vi var så ungefär så himla tuffa som orkade läsa igenom hela ett litet liv eller någonting sånt där. För att jag tror att det är bra att må dåligt av konst också. Det är då det berör. Det är liksom, sen så mår man också bra. Men jag tror att det är bra för själen. Liksom.
Det är bra att må dåligt av konst också. Fan vad, ja, jag vill att du säger några meningar till om det. För jag håller ju med om det, men jag kan liksom inte riktigt formulera mina tankar för det är sant.
Men jag tycker att det är samma sak med figurativ konst då, eller någonting. Jag vet inte, bildkonst eller skulptur, vad fan som helst. Att man kan stå och titta på något verk av någon konstnär som kanske är helt abstrakt. Eller man kanske blir förbannad eller provocerad. Eller man tittar på, jag tänker på så här, någon klassiker så här, Salvador Dalí och de här bizarra liksom absurda
brinnande klockorna, ja, surrealistiska,
surrealistiska är ordet jag letar efter, tack. Folk blev så otroligt förbannade i början när de här tavlorna liksom började ställas ut och så vidare. Fast det var bra, det var, man berör, de bara, vad är det här? Jag mår illa, och jag kommer ihåg när jag var liten och tittade på de där, mådde lite illa, jag tyckte de var lite äckliga och sådär. Ja, men herregud, jag har aldrig glömt det där. Det händer någonting i en.
Men fan vad intressant, för det måste ju handla om att det är ju på ett tryggare sätt att få använda sitt känsloregister än när det händer någonting väldigt personligt i ens liv. Jag menar, att låta sig själv bli ledsen eller upprörd eller förbannad över konst är ju på något sätt ett, det är som en skyddad verkstad för känslor. Förstår du vad jag menar?
Ja, och då får vi också öva på att känna känslor. Så jag blir så himla glad då när min man sitter och gråter över en lilla bokhandel runt hörnet eller skrattar högt. Det är samma sak med glädje förstås. Men jag tror att vi behöver träna på det där hela tiden. Det är så lätt att bli avtrubbad.
Ja, nej, du har rätt. Hör du, från den här fina diskussionen om känslor till en bok som heter Fuckboy, praktisk handbok i konsten att dejta.
Oj, vilken brutal övergång, Peppe. Ja, man, måste du hjälpa mig här.
Den är ju en otroligt snygg bok. Den är Cecilia Salamon, heter hon, som har skrivit den, och illustrationer av Louise Winblad som gör Hej hej vardag. Jag älskar ju både Louise Winblad och hennes illustrationer väldigt mycket, så jag var såld innan jag började läsa den här boken. Men den är också väldigt bra. Mycket kul cool också att den låg på vårt köksbord när Vidde kom hem från skolan. Han bara, fuck boy. Han bara, Peppe, vad läser du? Fuck är ju ett ganska grovt ord för en åttaåring i amerikansk skola. Alltså Vidde har en kompis som hans mamma så här, lyssnar igenom alla låtar barnen lyssnar på, vilket är ju ansvarsfullt. Och så hade hon en jättelång diskussion med mig på deras baseballträning kring att de sa hell i en av låtarna. Jag bara, ja, det är sant. Jag försökte spela med liksom och verka upprörd, men fan, jag tyckte inte det var så farligt. Jag har ju ingen, jag vill ju liksom att Vidde ska omkring och säga fuck, men om han lyssnar på låten och säger hell, fan, låt gå. Det här handlar alltså om hur det är att vara singel och över 30 och hur det är att dejta med Tinder, vett och etikett, hur det liksom. Det, till exempel här är en rubrik så här, det är okej att hata singellivet. Man måste inte vara den här jättelyckliga Sex and the City-singeln som bara dansar omkring i olika outfit på Manhattans gator.
Jag skulle vara jättelycklig om jag hade hela den garderoben som jag
krona. Vilken fresh, färsk referens jag drog till med där.
Carrie, men, ja. Men alltså vår 15-åring tittar på Sex and the City. Jag tror att han har fått lite så här kultstatus. Men kan vi inte bara förklara det här begreppet fuckboy? Vad är det egentligen?
Så det är bara, det finns, förklaringen finns här i boken förresten. Men det är alltså ifall, gud vilken så fräckt det ska vara, men ni måste köpa den för att läsa det. Nej, alltså en, förlåt. En fuckboy är en kille som bara vill, som vi säger på finlandssvenska, knulla.
Jaha. Och då, det är alltså någonting pejorativt, det är något negativt, det är man vill inte vara det.
Det är en sån som, man kanske vill vara, ha ett förhållande, men killen vill inte ha det, utan vill bara ha tillgång till sex. Den här, alltså jag tycker den, det finns mycket, jag tror den här boken kunde man göra på ett väldigt tråkigt sätt eller klyschigt sätt, men jag tycker den är, alltså den, det finns något väldigt fint med den. Det står till exempel att hur man ska bli modigare, att på så sätt släppa sådana gamla tankar kring att vänta till dag 3 innan man textar tillbaka, eller det killen som måste bjuda ut en, och att
just det, och också, inte spela svår och sådär, eller hur? Eller?
Nej, men orka liksom spela spel. Ja. Men det som tycker jag är en enorm styrka i boken också, att den här Cecilia Salamon som har skrivit den berättar om sina egna upplevelser, och hon skriver inte liksom misslyckade förhållanden, för att hon skriver också väldigt bra om att ingenting, inte är man inte, också om ett förhållande känns misslyckat så kommer man ändå ut med någon slags kunskap och erfarenhet också från det förhållande. Okej, så klart inte det funnits våld eller något sånt, måste slänga in en sån brasklapp, men alla du, fattar
sig det, menar. Ja, men det jag inte fattar är varför den heter fuckboy, för det, i så fall tycker jag titeln är liksom lite missvisande. Det låter som en sån här, antingen någon slags feministisk ställningstagande eller kanske ett ställningstagande från en kille som tycker att jag är stolt över att bara vilja ha sex på dejt. Ja. Eller förstår du? Jag fattar inte riktigt. Eller nej. Tror du att det bara för att den ska sälja eller för att det är ett trendigt ord?
Ja, exakt det tror jag. Det tror jag, att det är liksom det är en bok som man, när man läser Fuckboy stannar man upp och lyfter upp den, för man blir lite nyfiken på vad den egentligen kan handla om. Jag tror verkligen att titeln är ett säljknep.
Ja. Jag men skulle kanske inte vilja sitta på tunnelbanan och läsa den, du vet, sådär tydligt. Eller?
Det skulle du visst, Karin. Ja, det är klart du kunde. Men det är verkligen en bok du inte ska lyssna på. Den ska du stolt hålla upp på tunnelbanan. Vad ska vi läsa nästa vecka?
Jo, men jag ska kämpa vidare med Koka Björn. Jag hade en oangenämt möte med Koka Björn på, som ljudbok faktiskt, måste jag säga. Men vi får väl gå in mer på det nästa vecka. Vad ska du läsa?
Nej, men jag är otroligt sugen på Caroline Ferrada-Nolis, vad heter hon, har ett jättelångt namn, hennes Rich Boy som har kommit ut alldeles i dagarna. Den har fått jättebra recensioner. Och så jag också, Ringskog för Adnoli, förlåt, jag säger det, det var det jag menade i alla fall.
Ja, och du får också, måste bara byta ut den mot Fuckboy där på köksbordet, så vidare kommer hem och ser Richboy nästa gång från skolan.
Ja, just det.
Vad gör vi, mamma?
Litteratur om olika sorters boys. Och, men också, alltså, vad heter hon, Lena, hon som har skrivit, hon, världens vackraste man som vi ibland refererar till, som både du och jag tyckte väldigt mycket om.
Ja, Lena Ackerbo. Moa Herngren. Nej, just det är Lena Ackerbo. Ja.
Men jag tror den heter, kan den heta Moa förresten? Den sista delen i trilogin i alla fall kom ut. Och
nej,
har
det
den
är
som,
Lena Ackerbo, men...
Ja, men boken heter Moa, menar jag.
Jaha, ja.
Och tror jag i alla fall, den är jag otroligt sugen på också, för att Lena Ackerbo är en otroligt duktig författare.
Jag ser fram emot att höra mer om det där, Peppe. Och det är så himla härligt att snacka med dig. Och jag vill också bara passa på att be om ursäkt för att den här podden kommer ut lite senare den här veckan än vanligt. Det är på grund av mig och lite diverse resor. Men det visar sig att det går att spela in den även i Göteborg.
Tack det. Ja. Vem skulle ha trott det?
Stor skillnad från dig som sitter i Los Angeles som jag sitter i Stockholm eller Göteborg.
Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan på den hela podden som heter Mellan raderna. Vi är tillbaka nästa vecka, och Karin, jag ser otroligt mycket fram emot att prata böcker med dig då igen.
Som alltid, ta hand om dig, Peppe.
Ta hand om dig, vi hörs. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.